En podcast från Aftonbladet.
Pengarna är slut, plånkan är tom, börsen är stängd. Japp, det är budskapet från Sveriges finansminister. Det finns inget mer utrymme för nya investeringar, för de slantarna är redan intecknade i försvaret, infrastrukturen och rättsväsendet. Och nu rasar alla från Mikael Damberg till Finanspolitiska rådet. Vad händer med att ha fulla lador? Vad händer med att kunna skjuta till cash när det är kris? Vad sker, Svantesson? Vi reder ut det nya bråket om stålarna i Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej och välkomna. Kul att ni lyssnar på oss idag. Och vi heter Olivia Svensson.
Myra Avade.
Olof Svensson.
Hej, hej.
Jag älskar att ni heter Svensson för alla två. Mm. Jag tycker det är jättemysigt.
Med ett känns, och två S.
Det känns tryggt.
Mm, mycket bra.
Det är en liten skillnad, men den är naggande god. Det var ju fettista i tisdags. Det är faktiskt det varje år. Trots det kände i princip samtliga namnkunniga politiker att de ville berätta det för svenska folket. Titta, här är jag med en semla. Titta, jag äter en semla. Titta, här är olika sorter semlor. Titta, här unnar jag mig en semla. Eller som i fallet med Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke, som trots sitt uppdrag som Europaparlamentariker hade tid att göra det här på Instagram.
Klassisk semla eller experimentell semla?
Bara klassisk semla. Aldrig experimentera med något sånt riktigt.
Heter det fettisdagen eller semmeldagen?
Fettisdagen.
Äta långsamt eller stuka så fort som möjligt?
Annie här, vi kan inte lyssna mycket mer eftersom hon också tuggar semla samtidigt som hon pratar. Det är väldigt svårt att förstå. Men det handlar alltså om ett semmelquiz som hon har lagt ut på Instagram. Olof, behöver vi se till att politiker kanske får mer att göra? Att de har mer jobb?
Det låter lite så. Visst, politik handlar ju om att vara en bra kommunikatör, men man får ju kanske vara lite uppfinningsrik på andra sätt också. Man behöver inte ta det mest väntade.
Eller hur?
Ja, det, så hade jag tänkt. Nu har ju inte jag Instagram, så jag får ju all information om Instagram, vad som händer där från E2.
Mm. Men vad jag... hur, verkar det inte vara ett ställe där du vill vara heller?
Nej, jag känner att jag kan klara mig utan det här.
Ja. Vårt filter är otroligt ju.
Uppenbarligen är det inte det. My, du störde ju bland annat så kopiöst på hur politiker använder sociala medier.
Ibland.
Det här är inte ett nytt ämne här. Ja, ibland. Var det här ändå the low point?
Nej.
Att höra någon prata semla, tugga semla samtidigt som jag har ett quiz om semla på en dag som återkommer varje år?
Nu när du beskriver det så är det ju sådär. Mm. Men jag skulle ändå säga att low point den senaste tiden har varit Alla hjärtans dag.
Åh, också hemskt.
För det var liksom en grotesk översvämning av också olika typer av så här meme-hälsningar. Och den värsta var att de Moderaterna la upp en bild på Niklas Wykman, finansmarknadsministern, med texten typ nyrakad och redo.
Nej, är det?
Han har ju inget hår.
Aj.
Och det var för mycket för mig. Sen så försvann den här, som av ett mirakel, försvann den här bilden från
de
sociala medier.
Den.
Den blev nedplockad.
Eller blev den nedplockad av Instagram själv?
Ja, men för jag har sagt att skicka den till dig och då stod det ju att den var borttagen på grund av olämpligt
innehåll.
Jag fattade
ju ingenting. Nej, jag fattade verkligen ingenting. Jag är väldigt glad att du förklarar det här för mig nu när vi sitter mitt emot varandra, men jag fattade ingenting.
Jag är ju väldigt, väldigt besviken men ändå glad att jag inte tog en skärmdump. Jag borde ju förstått att den inte skulle hålla för Instagrams regler om snusk, eller vad det nu ska sägas, speglade.
Jag tror att det är Olof som har dragit det vinnande kortet här, som faktiskt håller sig borta.
Ja, jag vet inte, det blir lite osäker ändå.
Du tyckte det här med Wykman lockade in dig.
att du inte tog en skärmdump med.
Ja, det var så himla dumt. Det var för att jag hann liksom inte, det var så snabb, jag skickade till Olivia.
Jag blev så chockad.
Och omedelbart sa hon så här, vad är det här för någonting? Jag säger ingenting. Jag bara, va? Borttaget.
Kommer vi aldrig mer få se.
Det kanske är någon som har en skärmdump, då kan man gärna skicka
den till podcast@aftonbladet.se.
Kanske inte. Vi får se.
Vi pratade mycket om de så kallade tonårsutvisningarna i förra avsnittet av En runda till. Det gör ju alla andra också. Debatten kring den här politiken och dess konsekvenser fortsätter oförtrutet att rasa, samtidigt som utvisningsbeskeden står som spön i backen. Sveriges migrationsminister Johan Forssell säger att regeringen har tagit fram en lösning som de nu bereder. Svårt att förstå riktigt vad det betyder. Alltså när får vi se resultatet av den här lösningen?
Alla partierna vill ju se en lösning på detta och regeringen säger ju att man också arbetar för det. Vi har ju inte riktigt fått reda på när det här kan ske, om det är så att det måste ske. För de har ju meddelat att de tittar på det här, det finns en utredning som ligger på regeringens bord, men att frågan är ju då om behöver de vänta till 2027 när det här ska då vara klart, eller kan man då hitta något annat sätt att lösa det här under tiden? Det har vi inte riktigt fått någon information om ännu.
Och pausar man de utvisningarna som sker i den tiden emellan då? Nej,
nej, det gör man inte.
Nej. I tisdags så skedde en omröstning i socialförsäkringsutskottet som var initierad av Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att stoppa tonårsutvisningarna. Förslaget röstades ner och Socialdemokraterna lade fram ett eget förslag som bordlades av utskottet. Samtidigt pressas då regeringen från både höger och vänster. Olof, du träffade ju justitieminister Gunnar Strömmer häromdagen och ni pratade om de här utvisningarna. Vad sa han då?
Ja, alltså jag frågade honom om han tycker att, eller om han blev tagen på sängen, han och regeringen, för det här massiva motståndet mot det här, eller att det överhuvudtaget har blivit den här konsekvensen.
Bra fråga, Olof.
Och då menar han ju på, ja, tack så mycket. Han menar ju på att så inte var fallet. Det har ju också visat sig att regeringen själv varnade just för den här konsekvensen, eftersom i propositionen då som skickades till, som lades fram på riksdagen, så står det att en konsekvens av det här kan bli att barn kan då drabbas. Han menar ju på då att man inte riktigt till fullo kan veta hur det kommer bli när man drar i lagen på det här sättet förrän den praktiseras. Och på frågan då om hur det ska bli i framtiden, så säger han ju då ungefär det som jag sa nyss, att det här bereds, men han vill inte då ge någon tidsplan på när det kan vara klart.
Men borde de rappa på lite med tanke på den massiva kritiken som finns och med tanke på den upprördheten också som har kommit fram nu?
Jag tror att de gör det. Jag tror att de verkligen rappar på. Det här är ju en konflikt som ingen vill ha, och det är ju också inte för att det handlar om liksom politiska konflikter egentligen, utan det handlar om att det finns en folklig opinion som är väldigt hårt emot de här utvisningarna. Och det är ju ingen regering immun mot, utan det måste man ju ta tag i. Så att jag tror politikers svaret på det när det ska hända, så är det väl i närtid.
Flummigt. Göteborgsposten har ju låtit genomföra en undersökning där det visade sig att 76% av de tillfrågade uppger att de tycker att det är fel att utvisa unga som har vuxit upp i Sverige när de är 18. Och en av alla de som rasar mot utvisningarna och den nya hårda immigrationspolitiken är Kristdemokraternas forna partiledare Alf Svensson. Jag ska citera honom här. Man kan säga att visst, vi kan inte ta emot fler i vårt land eller inte ta emot så många, men vi ska inte berömma oss av detta. Att vi håller folk som flytt för sina liv eller blivit utsatta för hot och hat, att vi håller dem borta, det är en väldigt obehaglig känsla som politiker står med lysande ansikten och levererar, säger Alf Svensson till TV4. Tror ni att många känner som Alf Svensson?
Nej, eller vad ska man säga? Jag uppfattar det här som en bredare kritik än bara mot de här utvisningarna.
Jag med.
Det här handlar ju om en kritik mot hela migrationspolitiken och vad det, liksom, den migrationspolitiken gör med det politiska samtalet och hur vi talar kring människor som, eller om människor som flyr och vill komma till Sverige. Och jag kände lite när jag hörde här att det här var ju, för att använda ett engelskt uttryck, long overdue. Att den här kritiken kommer från Alf Svensson, att den inte har kommit från Alf Svensson för länge sedan, är väl egentligen konstigare, eftersom han står för en helt annan migrationspolitik. Och han står för den migrationspolitiken som Kristdemokraterna tidigare stod för, som har väldigt starka rötter i just liksom biståndspolitiken och att man hjälper människor som flyr för sina liv. Så att jag, där är jag egentligen inte så överraskad. Men jag tycker att det är, den här frågan har ju inte diskuterats under väldigt lång tid. Alltså vad betyder det för det politiska samtalet att det här att med att ingen ska få komma hit, att man pratar om det på det sättet och inte pratar om människor alls, utan man bara pratar om systemet.
Precis, man använder ord som stram och hård och nu har vi styrt upp och nu har vi rättat till någonting som har varit fel. Men man säger, det man inte säger då är ju att man också stänger dörren för en massa människor som potentiellt hade kunnat få hjälp genom att komma till Sverige. Oavsett vad man tycker om folk ska komma hit eller inte, så tycker jag just den här frågan om hur samtalet förs och vad man inte säger när man säger saker Den är väldigt intressant. Jag får lite grann uppfattningen ibland att det pågår en tävling i att låta hårdast kring migrationen, men att politikerna kanske just glömmer att de talar om människoöden. Vad säger du, Olof?
Ja, men det tror jag är många som delar den bilden. Och jag håller också med. Det har ju skett en väldig skillnad hur man uttrycker sig retoriskt och hur man uttrycker sig om invandrare. Jag menar, ta det här när Stefan Löfven stod på medborgarplatsen här i Stockholm och då sa att i Europa bygger man inga murar. Det vill ju inte ens Socialdemokraterna kännas vid längre. Men folk som stod där och lyssnade, vi hörde ju att det här sa ju Stefan Löfven med en slags stolthet i rösten. Och det är någonting som man helt har, partiet har helt skiffat undan. Och likadant med Moderaterna när Fredrik Reinfeldt gick och sa öppna era hjärtan. Det är någonting som man heller aldrig vill tala om längre. Så att det har ju skett ett jätteskifte i hur man pratar om människor. Det är klart att när det gör det så är det många som jag tror delar din uppfattning.
Och det finns ju många olika delar här i vad man pratar om. Det som Alf Svensson pratar här om är ju det politiska samtalet, men han pratar ju också om att man ska hjälpa människor på flykt och någonting. Och jag tror att han pratar om den delen av migrationspolitiken som är att vi har dragit ner på kvotflyktingar väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det är nere under 1000, jag tror att det är 800 eller 900 nu som Sverige ska ta emot. Jag tror att innan dess var det ungefär 5000, och det är de här mest utsatta människorna i världen som man liksom åker till typ flyktingläger och får hjälp av FN och liksom återetablerar i olika länder runt om i världen. Det är ju en del. Sen har vi den delen som handlar om människor som är här som inte borde få stanna, som då ska utvisas. Så det är ju en annan del som vi har sett nu, det här diskussionen kring. Men om man är integrerad, om systemet har låtit de här människorna stanna under väldigt lång tid i Sverige, de har integrerats, de har arbete, de pratar svenska. Alltså, ska man då utvisa dem? Det är ju en del. Den andra delen är ju det här med att man liksom inte ska ta emot någon annan migration än, alltså ingen ekonomisk migration som inte är arbetskraftsinvandring. Sen har vi ju en fjärdedel som är det här som handlar om hur pratar vi om människorna som är här. Och då tror jag att vi landar lite i det här också med permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså, hur gör man med människor som man ändå har låtit etablera sig i Sverige? Ska man då riva upp det nu? Alltså, betyder det ingenting att man har gett dem en chans? Så att det är ett väldigt komplext system som egentligen vi bara har pratat om som stramhet och inte pratat om nyanser. Och det är ju i de här nyanserna nu som människor kommer i kläm.
Och det visar ju också att det är ganska svårt att konstruera lagar som fångar upp det som politikerna vill. Alltså, jag tror att folk har väl kanske inte ömma jättemycket för en person som har invandrat till Sverige och som begår jättegrova brott. Men har man då skött sig och liksom precis har tagit studenten och har planer på att bli läkare och så vidare, då känns det ju väldigt fel hos många att den här personen inte ska få stanna i Sverige.
Jag tycker också det är intressant val av ord, för att oavsett om man tycker att det är bra att vi stänger och tar hand om folk här inne, vad man nu har för incitament för att tycka att det är bra att vi har en stram migrationspolitik, ska man skryta med att man stänger dörren för folk som har det svårt? Oavsett om man tycker det är rätt eller inte, förstår ni vad jag menar? Det är liksom någonstans där, i det här mjuka och hårda och det faktum att det handlar om människor.
Ja, det är väl det som jag uppfattar att Alf Svensson kritiserar det när han säger att de då står med lysande ansikten och levererar. Det är väl någonting som han suttit hemma och tänkt på. Det är rätt, tidigare partiledare brukar ju hålla sig från att kommentera vad de nuvarande gör, men här gör han ju verkligen det, och det går ju inte att ta miste på att han tycker som precis det som du beskriver.
Sen tror jag att det är en skillnad. Jag tror att alla är överens egentligen om att en stram migrationspolitik och att så få människor ska komma hit som möjligt. Utom då möjligtvis Alf Svensson. Mm. Men det som är skillnaden här är ju vad händer med de människorna som redan är i Sverige. Och där tror jag också att människor känner att att politikerna har gett fel bild av vad det är som pågår. Att den här regeringen har gett bilden att om man sköter sig och etablerar sig, lär sig språket, får ett jobb, försörjer sig och sin familj, då ska man belönas och få stanna. Och nu så visar de här utvisningarna att det inte hjälper. Det är inte det som spelar roll. Så att jag tror att där känner nog väljarna att de inte riktigt har fått det som de röstade för. Och det är där jag tror att nervositeten ligger hos regeringen. Att de känner att legitimiteten för den här politiken ligger ändå hos väljarna, om det är väldigt nära ett val. Då kan man inte känna att man har brutit det kontraktet på något sätt.
Det finns inga pengar. Reformutrymmet för hela nästa mandatperiod är i princip slut. Det var beskedet från regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson under en pressträff fredagen den 13 februari. Fredagen den 13 också.
Gud, ja. Tänkte jag inte ens på. Men får jag bara lägga till att det är inte bara nästa mandatperiod utan det är flera mandatperioder framåt.
Tack för den viktiga rättelsen. Flera mandatperioder framåt. Pengarna är slut. Vi ska höra Elisabeth Svantessons egna ord.
Mycket, som jag sa, av det reformutrymme som ligger framåt är alltså då också redan intecknat på olika sätt. I vad då? Ja, det är intecknat i infrastrukturinvesteringar, i försvarsinvesteringar redan innan den diskussionen som vi har. Jag kan komma tillbaka till den med ramverket och att vi under en period också har lånat till nya utgifter. Så är det ju så att det ligger utgifter i försvarsanslagen som ökar åren framöver. Det finns inga partier som det finns absolut partier som kommer att lova mycket till väljarna som man kanske kommer att berätta om hur man kommer att finansiera. Jag hoppas att man kommer att göra det. Därför måste ta den här på allvar. Och det här är, som jag sa tidigare, också investeringar som i mångt och mycket, inte alla partier, men en majoritet, stor majoritet, står bakom.
Ja, det här slog ju ner lite grann som en bomb ändå. Ladorna är tomma och det kommer knappt att finnas några pengar till ofinansierade reformer. Under kommande mandatperioder. Vad tänkte du när du hörde Elisabeth Svantesson?
Ja, jag blev ju inte förvånad eftersom det här har ju ändå finansen sagt under ganska lång tid nu. I alla fall sen i höstas.
Att pengarna... Har folk lyssnat på det då? För nej. Det kändes som att det var först nu rubrikerna verkligen kom.
Ja, men det fanns ju många anledningar till det. Det var ju också att de fick ju väldigt hård kritik för den här finanspolitiken. Men under hösten så har de på Finansdepartementet sagt till oss journalister, det finns inga mer pengar redan efter valet 2027, alltså för budgeten 2027, så kommer det att bli stramt. Så om man går till val nu på den här tjockibudgeten, vad ska man kalla? Fettbudgeten.
Fettigsta budgeten.
80 miljarder i reformutrymme. That's it. De måste strama åt det redan efter valet. Och det som jag uppfattade liksom strategin här var ju att Elisabeth Svantesson först gick ut och sa pengarna är slut och försökte spinna det som att därför måste alla berätta hur de ska finansiera sina vallöften. Alltså de försökte lägga det på sina politiska motståndare att nu kommer ni inte undan, här finns inga pengar för något. För att bara några dagar senare kom i Finanspolitiska rådet och sa ni har gjort slut på alla pengarna, det här är väldigt dåligt och ni kommer att lägga den här kostnaden på generationer framåt.
Ja.
I onödan.
Ja, vi kan hålla fast här vid Finanspolitiska rådet för de surnade till rejält. De varnar ju i en ny rapport för att regeringens ekonomiska politik leder till att framtida generationer får betala notan för de satsningar som gjordes i den senaste höstbudgeten. Och jag tycker vi kan lyssna på ordföranden Lars Heikensten.
Vi anser att den finanspolitik som förs inte respekterar ramverkets principer. Vi tänker då framförallt på att regeringen och övriga partier i riksdagen har valt att tillfälligt lånefinansiera försvarsutgifterna. Men vi tycker också att regeringens finanspolitik är för expansiv givet konjunkturläget. Sammantaget så innebär det här att finansieringen skjuts på framtiden och då ska jag kanske understryka att det handlar alltså inte om att vi ifrågasätter de satsningar som görs i sig. Att vi inte, precis som regeringen, är övertygade om att det behövs investeringar av olika slag. Utan det handlar om huruvida man finansierar de här investeringarna eller inte.
Elisabeth Svantesson slår ifrån sig all den här kritiken och säger att vi befinner oss i ett läge där vi har bland de bästa statsfinanserna i Europa. Det vi gör nu är att bygga Sverige starkare och tryggare genom stora investeringar. Och det är ju att lämna efter någonting som är bättre till nästa generation. Ord står mot ord, My. Hur ska vi reda ut det här?
Ja, de säger ju att Finanspolitiska rådet kanske är missnöjda med det här, men vi kunde inte gjort någonting annorlunda. Och det är väl egentligen det Finanspolitiska rådet säger, att det kunde ni visst ha gjort.
Men alltså, vad är det vi har fått för pengarna då? Om nu pengarna är slut, vad är det svenska folket har fått?
Enligt Finanspolitiska rådet har ju folket fått skattesänkningar. De menar ju att man inte hade behövt lånefinansiera försvaret, de stora liksom, utbyggnaderna av försvaret, i samma utsträckning som man gör. Man kunde tagit mycket av de pengarna som man har använt för att sänka skatter och lagt på försvaret och redan börjat bygga upp liksom, försvarsutgifterna redan nu. Man skulle inte behöva vänta med dem till senare.
Nej, alltså staten har ju då lånat pengar för att få råd med flera av satsningarna. Hur ser våra finanser ut egentligen om vi måste ta grejer på kredit, Olof? Jag har alltid fått höra att kredit är dåligt.
Ja,
som ända sedan jag var liten.
Privatekonomin mår inte så bra av kredit. Men, nej, men alltså, så här, regeringen har ju varit tydlig med att det har varit väldigt ansträngt för hushållen. Det har varit höga räntor under lång tid och det har varit höga matpriser. Så att, det är en medveten politik att man då har velat göra det lättare för hushållen. Och då har man sänkt skatten och man har också sänkt matmomsen. Så det är klart att och att man då lånar väldigt mycket pengar till försvaret. Tanken är ju sen att det är ett tillfälligt lån. Sen på sikt så ska ju det här ska Sverige kunna bekosta det med de pengarna som vi får in då i skattkistan.
Så det kommer komma nya pengar?
Det återstår ju att se. Alltså nu när man tar del av finanspolitiska rådets kritik så menar ju de på att den här politiken sätter oss i dålig sits ganska lång tid framöver.
Mm.
Men jag har ingen spåkula så jag vet inte.
Alltså vad de har gjort, det är ju att de har gjort, precis som finanspolitiska rådet säger här, de har gjort väldigt stora satsningar. Det är inte bara försvaret, det är ju också på infrastruktur och en del annat. Och vad de har gjort då är att man har liksom en pengapåse framåt och nu har de liksom skrivit upp alla de här pengarna på annat. Så att om man vill satsa på någonting som inte redan finns, till exempel förlänga den här matmomsen eller komma på något nytt annat roligt jobbskatteavdrag eller
förbättra vården
eller en tandreform som Sverigedemokraterna vill ha, då måste man spara in någon annanstans. Alltså det finns inga pengar till sånt.
Nej.
Eller höja skatterna.
Så det är väl där de menar, och det här försvarsutgifterna, de ska liksom inkorporeras då, precis som Olof säger, i den vanliga budgetramen. De ligger ju helt hållet utanför nu. Och det kommer ju bara det, visste vi ju sedan innan, att det skulle bli liksom en ganska trist valrörelse 2034. För då, fram till 2035, så ska det vara helt integrerat i det här ramverket då. Alltså man ska inte kunna låna till de här utgifterna och de är väldigt stora.
Vet ni vem som också vill klaga på regeringen? Det är landets förra finansminister, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Jag vet inte om jag någonsin har hört henne låta så skadeglad.
Har du hört att regeringen har tömt ladorna? De har skuldsatt hela svenska folket för att sänka skatten för sig själva och andra höginkomsttagare. 6 000 kronor varje månad. Och det här är på lån som du och andra vanliga svenskar kommer få betala ränta och amorteringar på under de kommande åren. Jag menar, nu har man gjort av med pengarna. Men märker du av det i din vardag? Pengarna är slut, men blev sjukvården bättre? Blev kollektivtrafiken bättre? Kommer tågen i tid? Får dina barn en tillräckligt bra skolgång? Det här är en djupt orättvis ekonomisk politik. Men den är också korkad.
Korkad använder Magdalena Andersson som främsta ordval här, My.
Ja, argumentet från regeringen och andra är väl också att Socialdemokraternas budget var ju inte jättemycket mindre expansiv.
Det säger Magdalena Andersson ingenting om.
Nej, hon gör inte det. Jag tror att det är skillnad. Jag tror att det var typ 5 miljarders skillnad eller någonting i hur mycket man spenderade sitt reformutrymme.
Men är det en piss i Mississippi eller?
Alltså det är ju inte ingenting, men alltså själva tanken kring hur man använder finanspolitiken är det ju inte jättestor skillnad. Sen så handlar det också om då vad man lägger sakerna på, och då kan man ju tycka att man kunde lagt dem på annat än skattesänkningar, precis som finanspolitiska rådet tycker. Så det är klart, det finns nyanser här.
Men hur stressade blir Moderaterna och finansministern när de får den här typen av kritik då? För det har ju inte varit nådiga rubriker faktiskt.
Nej, alltså finanspolitiska rådet, det inrättades ju på Reinfeldts tid, och syftet med det är ju då att granska regeringens ekonomiska politik, och när det då kommer den här typen av hård kritik så används det oftast av oppositionen som en bevis på att man då inte sköter statsfinanserna korrekt. Stefan Löfvens regering fick ju också en hel del kritik från Finanspolitiska rådet. En återkommande kritik var ju det här med att löftet om att vi ska ha lägst arbetslöshet i Europa, det inte kommer hålla. Och de slog ner på andra saker också. Så att, det är klart att det som sticker ut den här gången, det är ju att Finanspolitiska rådet själva säger att den här kritiken är, ja, hur de nu, vilket ordval de hade, men att den
allvarligast
var
hittills,
allvarligast det var. Hittills. Och det är klart, det ser inte så bra ut.
Men stressar det Elisabeth Svantesson då?
Ja, det borde du göra.
My, du är ju Elisabeth Svantesson whisperen här inne. Hur stressar hon?
Nej, men det är helt uppenbart att de är jättestressade och att de är på någon slags damage control. Mm-hmm. Nej, men dels den här presskonferensen på fredagen när de visste att det här kritiken skulle komma. Vi var också, några journalister kallade det på en briefing om det finanspolitiska ramverket på fredag eftermiddag.
Oh, sexy
tid. Vi visste att det skulle komma. Ja. Nej, vi visste att
då hade de ju fått information om att Finanspolitiska rådet ska komma med sin dom på måndag.
Ja, de menade att de inte hade läst den. Mm. Men det hade ju väldigt många journalister gjort, ändå delar av den. Så att det var ju kanske lite konstigt att de sa att de inte hade läst den. Men, och sen så är det ju helt uppenbart nu att det är ändå någon slags kamp om berättelsen här. Vad är det egentligen som har hänt och hur allvarligt ska man ta den här kritiken eller inte? Men det är klart att det går ju inte att slå ifrån sig.
Men är pengarna verkligen slut?
Ja. Alltså man kan ju, vad Moderaterna säger är ju att det finns ju fortfarande ganska mycket pengar i biståndsbudgeten som man kan ta. Så det, man kan ju ta pengar från andra platser i budgeten. Men man kan liksom inte lägga till extra pengar.
Nej. Och plånboksfrågor ligger ju svenskarna varmt om hjärtat, förstås. Man månar om sin egen privatekonomi. Vad betyder det för vanligt folk att reformutrymmet är slut? Hur kommer det att märkas?
Nu är det ju ganska kort tid kvar till på den här mandatperioden, så att sen kommer det ju antingen så kommer Tidöpartierna fortsätta eller så kommer en ny regering, och då får vi se vilken ekonomisk politik det är.
Men det fanns ju inte mer pengar till kommande mandatperioder heller, sa My.
Nej, men man kan ju alltid, jag menar, en ny,
man kan låna.
Det kan ju vara så att man kan låna, eller man kan bestämma sig att man ska höja skatten eller omfördela pengarna på olika sätt, så att på något sätt så kommer det får vi väl anta. Vi har ju ändå röstat fram politiker som ska lösa det här, så att inte vi själva ska slippa oroa oss för statsfinanserna. Det får de ju lösa då.
Statens Klarna-konto växer as we speak.
Nej, men det är det man inte kan göra. Man kan inte låna hur mycket pengar som helst. Det är det som det finanspolitiska ramverket ska liksom se till att man inte gör. För det tillkom ju efter att det hade varit lite av en lånefest i de svenska statliga finanserna.
Jag vet inte om jag tycker det känns bra med lånefest i de statliga finanserna.
Det är därför det finns ett ramverk, för att det inte ska kunna bli det. Och då menar ju Finanspolitiska rådet att om man ska hålla sig inom ramverket, då ser det otroligt stramt ut framåt, helt enkelt.
Det är så mycket som är stramt nu för tiden.
Det man kan säga för Elisabeth Svantessons argument, hon säger ju oftast att, eller återkommande att jämfört med hur många andra länder har det, så har Sverige ganska låga statsskulder, så att vi kan kosta på oss att låna pengar när vi behöver göra större satsningar.
Kan det också vara så att Moderaternas väljare i alla fall är nöjda med det de har fått? Alltså de är nöjda med de skattesänkningar till exempel de har fått och tycker att det här känns som en bra politik?
Det är väl, alla väljare är väl egentligen nöjda med att få mer pengar i plånboken. Det spelar ju ingen roll egentligen vad man har för...
Men diskrepansen mellan att du har fått mer i plånboken men pengarna är samtidigt slut, den kanske är svår att förstå.
Ja, men man kommer ju inte känna av det förrän nästa år, möjligtvis då. Det här året kommer man ju känna av den här fettbudgeten. Mm. Valfläskbudgeten.
Mm. Kan det bli något av en valfråga, den här diskussionen om finanserna, statens finanser, eller är det för långt ifrån?
Jag tror att det är lite för komplicerat. Jag tror att många, många människor bara förväntar sig att det här ska politikerna lösa. Det ligger närmare till hands då att se på sin egen plånbok, ja, till exempel matmoms och skattesänkningar eller annat.
Klart är väl i alla fall att oppositionen kommer att använda det så mycket de kan. Vi hörde som sagt på Magdalena Andersson hur glad hon var över att kunna få kasta lite välvald skit.
Samtidigt så fick ju Mikael Damberg frågan om de skulle dra tillbaka någon av de här jobbskatteavdragen då, som fick den här kritiken från Finanspolitiska rådet. Och det sa han ju nej till. För det finns ju ingenting som politiker är så rädda för som att liksom säga att de ska höja skatter heller. Så att det är ju inte så att man kommer att driva jättelångt för att dra tillbaka de här satsningarna.
Det är så mycket Socialdemokraterna är rädda för att säga nu för tiden. De får inte säga att de inte ska vara hårda i migrationsfrågan. De får inte säga att de ska hålla på med skattesänkningar. Vad får de säga egentligen nu för tiden i Socialdemokraterna, Olof?
Hur gott det är med semlor?
Där är vi. Vi är tillbaka på semlan. Oj, 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 oj. Vi säger tack och hej för idag. På återhörande i en undran till på måndag. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.